الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وجعل هذا العلم حجة لنا ولا علينا آمين Vi har kommit fram till den andra hadithen i kapitlet om bönens utförande, vilket är hadith 285 i detta studiehäfte. Och då räknar vi första hadithen som en hadith med alla dess riwaya, alla dess olika narreringar. Sidan 6. Har vi någon som kan läsa högt hadithen? Annars är det lugnt, jag kan läsa. Taib. Denna hadith berättas från Abu Humaydin al-Sa'idi, som sa att jag såg Allahs sändebud alayhi salatu wassalam då han gjorde takbir. Han lyfte sina händer till nivå med axlarna och vid ruku så placerade han sina händer på knäna med stabilt grepp. Med stabilt grepp på, jag tror det står fel där, och bugade med ryggen uträttad. Sedan reste han sig upp tills alla kotor föll tillbaka på sin plats. Och då han gjorde sujud så placerade han sina händer på marken med underarmarna upplyfta på, från marken och skilda från kroppen. Och hans tår var vända mot qibla. När han satt i den andra rak'an så satt han på sin vänstra fot och stöttade upp den högra. Och i sista rak'an så tryckte han fram sin vänstra fot och behöll den andra foten upprätt. Och han satt på sin bakdel. Och denna hadith finns i Bukhari. Mashallah. Denna hadith som föregående hadith har även författaren Ibn Hajar förkortat. Han har skippat första delen bakom denna hadith. Det finns en liten kort berättelse. Det var att vissa av salaf satt tillsammans med en grupp av sahaba. Minst 10 stycken sahaba. Och Abu Humaid var en av dem. Och då började folk att prata om bönen. Hur bad profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och då så säger Abu Humaid, jag är den som bäst memorerat profetens bön alayhi salatu wassalam. Och så säger han, jag såg honom och så nämnde han halifen. Och den här delen av hadithen är ganska viktig faktiskt. För att ett, han säger jag är den av er som är mest eller bäst memorerat profetens bön alayhi salatu wassalam. Ahfadukum. En bland dem som verkligen lagt fokus på att lära mig hur profeten bad alayhi salatu wassalam. Det betyder att hans beskrivning av bönen är väldigt ingående. Och även de lärda säger att den här beskrivningen av bönen tyder på att det här var någonting som profeten alayhi salatu wassalam, han gjorde sin bön på det här sättet. Han gjorde sitt bön på detta sätt, yani kontinuerligt. Inte som en man som kom och såg profeten be en eller två gånger. Utan, nej, så här brukade han be. Det tyder på kontinuitet. 3. I hadithen finner vi också att det satt då ungefär 10 stycken sahaba tillsammans i denna sammankomst. Och de alla var tysta. Vilket tyder på vad? Att de godkänner. Eller iqrar, de godkänner att Abu Humaid var bland de kunnigaste. Och att allt han säger i hadithen är korrekt. Då är det som att alla dessa 10 sahaba har sagt denna hadith. Eller hur? För de skulle aldrig sitta tysta och säga nej, men det här stämmer inte, jag såg honom göra på ett annorlunda sätt. Nej. Så här bad profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Så den här introduktionen till hadithen är väldigt viktig. Och sen så börjar han då att beskriva profetens bön alayhi salatu wassalam. Och här kommer vi till en viktig punkt som vi kanske har snuddat på i första hadithen. Och det är att du kan inte lära dig profetens bön alayhi salatu wassalam genom att läsa en hadith. Och inte heller 2 hadither. Och inte heller 3 hadither. Utan man måste samla alla hadither. Till exempel här finner vi, han nämner takbir. Och sen nämner han ruku'. Men han nämner inte att läsa Koranen. Då måste man gå tillbaka till första hadithen. Och så måste man gå tillbaka till de kommande haditherna som vi kommer att nämna. Så att för att få en insikt i hur profeten bad alayhi salatu wassalam, en helhetsbild, så måste man studera alla haditherna. Vilket inshallah vi kommer att göra i detta mäktiga kapitel av denna bok. Men varje hadith mashallah är full av fawaid, nyttor, lärdomar och bestämmelser. Och denna hadith som föregående klassas som en av de viktigaste och mest grundläggande haditherna i beskrivningen av profetens bön alayhi salatu wassalam. Denna hadith lägger en grund. Och denna hadith har också olika riwaya, olika narreringar som föregående hadith. Denna hadith finns också i Abi Dawud och vi kommer nämna några av de formuleringar som finns där. Bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib, han sa då att jag såg profeten a.s. då han gjorde takbir. Ja'ala yadayhi hadwa minkibay. Så höjde han sina händer till nivå av axlarna. Där har vi första punkten. Vi talade förra lektionen om takbirat al-ihram. Och vi sa att det med takbirat al-ihram man går in i bönen. Kommer ni ihåg varför det heter al-ihram? Från ordet haram. Vad är det som blir haram när man börjar be? När man säger Allahu Akbar. Vad är det som blir haram? Det som tidigare var halal. Yani att äta, dricka, skratta, prata. Det blir haram. Utan nu är det bara fokus på bönen som gäller. Och vi sa då att man säger Allahu Akbar, att Allah är störst. Och här kommer en till sunna och det är att man lyfter händerna i samband med att man gör takbiratul ihram. Och det är sunna, enligt majoriteten av de lärda. Det är inte wajib utan det är sunna. Och det har nämnts tre eller två olika sätt att lyfta händerna på. Först är att man lyfter dem, som här nämndes, till nivå av axlarna. Och då säger ulema, som du har nämnt i hadifer, med handflatan mot Mekka. Du kan lyfta händerna till nivå av axlarna med handflatan åt fel håll eller åt sidan. Men med handflatan mot Mekka. Med utsträckta händer. Och då säger också ulema, som Sheikh Mokbel i förklaringen av bönen här. Inte ihop och inte heller så här utspritt. Liksom. Man sprätar inte på fingrarna och heller knyter inte ihop dem. Utan normalt igen. Allah Akbar. Normalt tillstånd med handflatan mot Mekka. Och man lyfter dem till nivå av axlarna. Och i vissa hadifer till nivå av öronsnibbarna. Och det skiljer någon centimeter. Men det visar på det vi sa förra lektionen. Hur precisa sahaba var i att narrera profetens bön alaihissalatu wassalam. Minsta detalj. Tillägg. Ändra på någonting. Då nämner de det. Okej. Okay? Så man kan lyfta så och man kan lyfta så. Och då säger här Sheikh ibn Uthaymin. Att vissa gör här fel. När de ska börja bönen. Då gör de så här, Allahu Akbar. Har ni sett den? Ja, de lyfter händerna till så här nivå av magen eller bröstet. Allahu Akbar. Så här supersnabbt rörelse. Som en liten så här flax, en fågelflax. Allahu Akbar. Och det här är han säger, ja, ni är taksir, ni är för sunna. Du faller kort i att praktisera den här sunna. Ett annat fel som vissa gör, som kanske är vanligare, och ni har säkert sett den, det är att de gör så här, Allahu Akbar, och sen lägger de tummen eller fingrarna på öronsnibben. Och gör så här jättestor rörelse. Allahu Akbar. Har ni sett den? Det saknar också belägg. Som Sheikh Al-Bani nämner i Sifat al-Salah. Att det är wiswas, någonting som inte hör hemma i religionen. Och det är inte sunna. Och det kanske är att någon har missuppfattat hadithen. Att han lyfter dem till nivå av öronsnibbarna. Men inte att han rörde öronsnibbarna. Det är två helt olika frågor. Okay? Så att det är inte sunna att göra på det sättet. En tredje mas'ala fråga här. Är, det nämndes i hadithen, ska vi se här, exakta ordalaget. Idha kabbara ja'ala yadayhi hadwa minkibay. Att då han sa takbir så lyfte han hans händer till nivå av axlarna. Yani samtidigt. Eller att han sa takbir först. Och här nämner Sheikh Albani och ulema att det finns tre olika sätt att göra på här. När det handlar om kombinationen mellan takbir och att lyfta händerna. Antingen så lyfter de tillsammans. Alltså du säger Allahu Akbar och lyfter händerna. Samtidigt. En och samma rörelse. Allahu Akbar. Eller så lyfter du händerna. Allahu Akbar. Och sen säger du Allahu Akbar. Det kommer en sekund efter till. Eller tvärtom. Att du säger Allahu Akbar. Och sen lyfter du händerna. Hänger ni med? Det är ganska logiskt. Att du säger Allahu Akbar före, efter och samtidigt. Alla de här tre sätten är autentiska. Berättade i sunna. Och mashallah man kan variera. Den fjärde mäs'alan. Vad är hikman? Vad är visheten bakom att vi lyfter händerna när vi ska be? När vi gör takbirat och ihram. Broden längst bak, bakom sommar.
Markerar att bönen ska
börja. Sen, vi markerar och vi visar att bönen börjar. För andra människor. För oss själva, för Allah. Och för andra människor. Den som ser dig på avstånd kommer se att du ber. Och det är också viktigt att lägga till här, och vi kommer komma till den hadithen, att man lyfter händerna på det här sättet i 4 tillfällen i bönen. På exakt samma sätt. När man börjar bönen, när man ska ner i rukå, när man ska upp från rukå och när man kommer upp från den första tashahud. De här 4 tillfällena som har nämnts i hadith Bukhari, hadith Abdullah bin Umar, är det sunna att lyfta händerna. Och de lyfts på exakt samma sätt. Och då, som ulema nämner, markerar man för folk som är långt borta att du ber. Ja, ibland du står vänd mot qibla och någon kanske står 20-30 meter bort och säger, vad gör han? Ber han eller ber han inte? Och det är osäker. Pratar han i telefon? Vad gör han för något? Men han ser den här rörelsen, halas, han ber. Så du visar att du ber. En annan faida som Imam Nawawi nämner, det är att du kastar dunya bakom dig. Som vi nämnde när vi sa Allahu Akbar, varför just väljer vi att säga Allahu Akbar, eller varför ska vi säga Allahu Akbar? För att Allah är större än allting som finns och sker runt om bönen. Hela dunya, allting som kan distrahera dig i bönen, Allah är större. Tänk inte på det. Nu ska du tänka på Allah Azza wa Jal. Och samma sak, du säger Allahu Akbar och gör den här rörelsen. Yani khalas. Kastar dunya bakom mig. Nu är det full fokus på Allah subhanahu wa ta'ala och på bönen. En annan faida med att lyfta händerna är att det är, som Sheikh Uthaymeen säger, en zina. Det är en förgyllning och en utsmyckning av bönen. Det gör bönen vacker. Den här rörelsen gör bönen vacker. Och därför säger Ibn Uthaymeen att om du inte lyfter händerna så kommer du känna att det saknas någonting i bönen. Bönen är inte riktigt fullbordad. Alltså det känns som att du har en brist i bönen. Eller hur? Tänk dig själv om du ber utan att lyfta händerna. Någon gång. Det saknas någonting. Så det gör bönen vacker. En annan hikma som Sheikh Ibn Uthaymeen nämner, att den är hikma ta'abbudiyya. Yani visheten i att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala genom att följa profeten Muhammeds exempel alaihissalam i bönen. Då vi ska be som han har lärt oss att be. Och gör det som han gjorde så belönas du. Då dyrkar du Allah subhanahu wa ta'ala. Så att lyfta händerna i bönen är en ibada som du belönas för. En annan faida som Nawawi nämner, det är att förr i tiden, om det var en fight eller det var ett slag eller krig eller någonting, och fiende eller ens opponent ville kapitulera, ge upp, så var det en rörelse som att göra så här. Alltså, jag ger upp, även idag. Vad säger polisen? Hands up, eller hur? Lyft på händerna, typ med handflatan fram, du visar att du inte har något vapen i handen. Så han säger det tyder på en istislam, att man kapitulerar, man underkastar sig, man överger sig själv. Och det är exakt det vi gör till Allah Azza wa Jalla. Vi, yani, nastaslim lillah. Vi underkastar oss Allah subhanahu wa ta'ala när vi påbörjar bönen. Och också, de nämner som en faida att fihi al-isharatu ila isti'avam ma dakhala fi. Det tyder på att bönen är något stort, något mäktigt. Yani den här rörelsen tyder på att du nu kommer att gå in i någonting viktigt. Det är några fawaid som då finns i att lyfta händerna. Taib. Hadithen bevisar också sen hur man gör rukur. För han sa sen i hadithen, وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْ ثُمَّ حَصَرَ ظَهْرَهُ. Att när han gjorde rukå, amkana yadayhi ala rukbatay, så liksom greppade han runt knäna med ett stabilt grepp. Som det också har nämnts i Abi Dawud. Yani greppade, som att du håller i en boll eller en mindre boll eller någonting. Du greppar tag i den. Yani så höll han runt knäna. Thumma hasara dhahrahu. Och sen liksom rättade han ut, eller han gjorde då rukå med uträttad rygg. Ja. Och det nämns också i hadithen i Abi Dawud, samma riwaya, ka'annahu qabid alayhima, yani beträffande knäna, som att han då greppade knäna, qabid, som att han höll knäna. Och det gör du inte om du håller till exempel fingrarna så här löst, fingrarna ihop, Din rokå är korrekt, men det är inte sunna. Sunna att du greppar runt knäna, delar på fingrarna, särar på fingrarna, greppar runt dina knän. Och sen nämndes det också i riwaya Abi Dawud, fatajafa an jambayhi, att han liksom tog ut armbågarna från sidan av kroppen. Att man gör inte rokå med armbågarna, yani klistrade in till kroppen, utan låt dem komma ut från kroppen. وَلَمْ يَصُبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقَنِّعْهُ, och han varken höjde eller sänkte på sitt huvud. Nämndes också här i hadithen att han rättade ut sin rygg. Ryggen var rak och huvudet var i nivå med ryggen. Det vill säga att huvudet lutade inte ner och huvudet lutade inte upp i rukå. Hänger ni med? Ja, ni kan visa. Rakt. Och sen inte så och inte så. Utan rakt. Och då nämndes det också i vissa hadither som Sheikh Albani nämner. Så rak rygg att om du hällde vatten på den så skulle vattnet inte rinna av. Ja, om du ställer en tallrik eller vatten eller glas på ryggen eller häller vatten så kommer vattnet ligga kvar på ryggen. Så rak var profetens rygg, alaihi wasallam. Och det är självklart sunna. Vissa kanske säger, men jag kan inte, ha ont i ryggen. Så vidare. Alltså, du är ursäkta. Man gör vad man kan. Fattakullaha mustata'atum. Men det som är sunna att man då gör rukå på det här sättet. Och inte som vissa. De gör rukå med en så här bananrygg. Alltså med flit. Så de är så här lata. De böjer inte ryggen. Och så här, bara liksom hukar sig ner lite grann. Och det är fel. Utan stå så här på det här sättet som vi har lärt oss i denna hadith. Och händerna är då rakt. Och därför nämns det i vissa hadither att det här beskrivs nästan som en pilbåge. Att kroppen blir så här böjd. Det blir som ett, vad säger man, ett L eller någonting. Böjd. Och så har du armarna som går rakt ner. Det blir som själva strängen man skjuter med på pilbågen. Men det var lite så som vissa av sahaba beskrev profetens rukå alaihi salatu wassalam. Sen så nämns det i hadithen hur profeten al-Islam lyfte sig upp från rukå. Hur han gick upp från rukå. Då nämndes det då i hadithen här på arabiska. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِسْتَوَى حَتَّى يَعُودُ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانًا. Och sedan reste han sig upp tills alla kotor föll tillbaka på sin plats. Yani efter att man har gjort rukå, man har haft ett minan, man har slappnat av. Man har sagt subhana rabbil azim 3 gånger. Eller mer. Så lyfter man sig upp då. Sami Allahu liman hamida. Lyfter händerna. Och så ställer man sig upprätt. Rak i ryggen. Tills alla kotor faller på plats. Och det här bevisar att man måste slappna av när man ställer sig upp. Och det var det vi talade om i förra veckan. Att vissa de ställer sig upp. Sami Allahu liman hamida. Allahu akbar. Så går de ner i rukå. Eller i sujud. Innan de har ställt sig upp. Och det är fel, eller? Utan ställ dig upp, rakt, slappna av. Säg Rabbana wa lakal hamd. Slappna av, finn det här lugnet i kroppen. Och sen går du ner i sujud. Och det här är som vi sa, en av bönens pelare. Att slappna av efter rukå. Sen kommer vi till sujud. Då nämns det hadithen. فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِذُهُمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةِ. Nah. Att då han gjorde sujud så placerade han sina händer på marken med underarmarna upplyfta. Från marken och skilda från kroppen och hans tår var vända mot qibla. Nah. När man gör sujud så måste man göra sujud på 7 stycken kroppsdelar som profeten Muhammad alaihissalam har sagt. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhami. Jag har blivit beordrad att göra sujud på 7 kroppsdelar. Vet ni vilka de är?
Händerna, knäna, fötterna och sen ansiktet.
Ja. Tayyib, kan någon specificera mer? Byt ut ordet fötterna till
tårna.
Tårna. och bytte ut ordet ansikte till pannan och näsan. Profeten Ali satt och sa det 7, så pekade han på, han sa pannan al-jabha, och pekade på näsan. Al-yadayn, händerna, rukbatayn, knäna, och atraf al-qadamayn, och tårna. Så det blir tillsammans 7 som ska vara i marken när man gör sujud. Och det nämns då här i hadithen att profeten Ali satt och salam föll ner i sujud och placerade sina händer på marken. Det lades till i riwayan i Abi Dawud, ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته. Och han gjorde sen sujud och liksom placerade sin panna och sin näsa i marken, på marken. Det är inte bara att han sa pannan och näsan, han själv praktiserade att göra detta. När han gjorde sujud alaihissalam så hade han pannan och näsan i marken. Och det här är viktigt, det är också ett måste. Ett fel som vissa gör, att de gör sujud med bara pannan i marken och näsan i luften. Eller näsan snuddar marken och pannan är i luften. Det är fel. Och till och med bönen kan bli, alltså, den är ogiltig om man gör sådär. Båda måste vara i marken. Okej. Okay. Förutom om man är ursäktad att man kanske har opererat näsan eller vet inte vad, det är en annan sak. Men kan man så måste man ha båda i marken. Och det nämns också i hadith Abi Dawud, وَوَضَعَ كَفَيْهِ حَضْوَ مَنْكِبَيْ. Och när han gjorde sujud så var hans hand i nivå med axlarna. När du är på marken, var ska du då ha dina händer? Ska de vara vid huvudnivå eller ska de vara vid magnivå som vissa gör? De kular ihop sig och har händerna typ vid, nere vid brösten eller någonting. Nej, händerna ska naturligt. Har de vid axlarna, det känns rätt, eller hur? Okej. Okay. Och han brukade dela på händerna, alltså ha avstånd, inte vara ihopkulad och ha händerna in till kroppen, utan man kunde till och med se hans armhålor typ i bönen. Men det här är som Ibn Uthaymin nämner, om du ber själv eller om du är imam, inte om du ber bredvid någon människa, då skulle du aldrig sprida ut dig på det här sättet, för du stör personen bredvid, och i islam får man inte störa folk på bekostnad av att göra en sunna. Att störa folk är haram och att göra en sunna är rekommenderat. Så att man måste alltid väga upp det här och inte bara komma och säga att det är sunna som folk tar illa upp i moskén och så vidare. Man får ju ha hekma i sättet att utföra bönen på. För profeten alaihissalam, ni måste ha i åtanke att han var alltid imam. Han var alltid imam, han bad inte bakom folk, utan han var alltid den som ledde bönen. Ja. Här nämndes också en annan viktig sak i den här hadith, och det var att han bad då med händerna riktade mot qibla. Händerna riktade mot qibla i marken. Och fötterna riktade mot qibla. Det som är wajib är att ha tårna i marken. Men hur får du tårna mot qibla? Då måste du böja på foten lite. Eller hur? Så att tårna pekar mot qibla. Annars pekar de ju rakt ner. Vilket är okej. Din bön är korrekt. Men för att få den här sunnan måste du då trycka ner foten så att tårna pekar mot qibla. Och det är också viktigt att båda fötterna är i marken. Ett fel som vissa gör, de ber så har de fötterna svävandes i luften. Har ni sett den? I sujud. De har fötterna hängandes i luften. Och du ser ulema att en sådan sujud är ogiltig. Det räknas inte. Okej? Okay? Åtminstone en del av din sujud tills du har funnit lugn, då måste de vara i marken. Sen du kanske lyfter foten och kliar andra foten, det är okej. Okay. För du har redan gjort din sujud korrekt. Eller det här med att man lyfter en hand och klia sig och stoppa tillbaka till handen. Det är okej, okay, för då har du haft händerna i marken. Men att göra hela sujud med en arm uppe eller en fot uppe, det funkar inte, om du inte är ursäktad. Utan alla 7 måste vara i marken. En till sak som också här nämndes är att han tog upp sina armbågar. Han tog upp sina armbågar. Han förbjöd, som ni kanske minns i förra lektionen, att man ber med armbågarna i marken. Kommer ni ihåg det? Och han liknade det vid ett djur. Kommer ni ihåg den här liknelsen? Mashallah, killen längst bak igen.
Hund,
precis. Mer specifikt rovdjur. Yani hunddjur. Yani katt, lejon, tiger, lejon och så vidare. Att de, när de ligger, när jag sett dem ligger på savannen eller någonstans, så ligger de med deras tassar och underarmar på marken. Och profeten Ali Sotsna förbjöd att vi ligger som ett rovdjur. Pickar som en fågel. Och paxar en plats i moskén så som en kamel har sin bestämda plats. Det nämndes i en och samma hadith. Och här nämner Ibn Taymin i förklaringen att det här bevisar att alla liknelser som har gjort i Koranen och Sunnan med djur är negativa. Där Allah så liknar människan vid djur, det är negativt. Det nämns aldrig en positiv benämning, utan alltid negativt. Då Allah azawajal nämner de från Ahlul Kitab som inte praktiserade sin kunskap. Liknelsen av dem är som liknelsen av en åsna som bär på böcker. Hadithen, liknelsen av den som pratar på fredagsbönen, är som liknelsen av en åsna. Som pratar under khutban är som liknelsen av en åsna. Liknelsen av den som tar tillbaka en gåva som han har gett bort, som liknelsen av en hund som äter upp sina spyor. Och så sa profeten alaihissalam, "Laysa lana mathal as-saw." Alltså, vi har inte, vi muslimer har inte den dåliga liknelsen. Yani, vi ska inte liknas vid någonting dåligt. Yani, som ett djur, rovdjur, en hund eller åsna eller liknande. Utan vi ska ha de bästa, vackraste, finaste liknelserna. Så alla kulihal, man får då inte ha underarmarna hängandes eller liggandes på marken när man gör sujud. Och sen så nämndes det att när han satt i den andra rak'an så satt han på sin vänstra fot och stöttade upp den högra. Och i sista rak'an så tryckte han fram sin vänstra fot och behöll den andra foten upprätt. Och han satt på sin bakdel, eller på rumpan på marken. Här berättas hur man sitter i bönen. Och det första kallas då för iftirash, den första sittningen. Som man gör i första tashahud och så som man sitter mellan sejdatain och efter sujud innan man ställer sig upp. Det kallas för iftirash. Okay. Och det är att man sitter på vänster foten med höger foten upprätt. Och ni vet alla hur man gör, eller? Man sitter på foten, vänster foten, och har andra foten upprätt. Jag skulle egentligen vilja visa, men jag hann inte förbereda så bra. Men ni vet hur man sitter i bön. Och så där säger ulema, sitter du under hela bönen i alla moment förutom i sista tashahud. Om bönen har mer än en tashahud, då sitter du på andra sättet som nämndes i hadithen, och det kallas för tawarruk, som kommer från varken i bakdelen. Du sitter på rumpan på marken, för in vänsterfoten under höger smalben, och så sitter du lite lutandes på din bakdel på marken. Så de här två sätten sitter man på i bönen. Och det första kallas då för vad sa vi? Iftirash. Att man sitter på foten. En fråga. När man sitter i sista tashahud, varför sitter man då på marken? Det finns en hikma också här som Öleman nämner. Det som Ibn Uthaymin nämner här är att han citerar Ibn al-Qayyim, för han säger att den första tashahud är kort. Profeten alaihissalam gjorde sin första tashahud kort, snabbt. Tashahud tahiyatu ashhadu anna muhammadur rasulullah, och ställer sig upp kort, till skillnad från den andra som är längre. I den andra tashahud då skulle du säga tashahud as-salat al-ibrahimiyya, söka skydd från fyra saker och sen göra dua. Det är många saker, vilket har längre tid, och då behöver du sitta mer avslappnat på ett skönare och bekvämare sätt, där du inte behöver stressa och känna till kanske tryck på benet och liknande, utan alhamdulillah, du kan ta din tid. Och Ibn Uthaymin nämner en tillfälle, och det är att folk ska se att du ber, se vart du är i bönen. Någon kommer och kanske vill ansluta sig och be med dig. Men när han ser att du sitter med liksom rumpan på marken, alltså du vet, han är i sista tashahud, hans bön är slut. Det finns ingenting att ansluta sig till. Bönen är över. Jag vet vart han är i bönen. Det är också en tillfälle med att sitta på det här sättet. Och det finns lite ikhtilaf i den här frågan. För vi ser ju folk sitta på olika sätt i bönen, men det kan vara bra att känna till. Att Imam Malik, Imam Shafi'i och Imam Ahmed är på åsikten att i sista rakan så sitter man på det här sättet. Så man sitter med sin bakdel på marken. Okej? Okay? Till skillnad från Abu Hanifa rahimahullah som sa att man sitter alltid iftiraj, man sitter alltid på höger fot, vänster foten. Okej? Okay? Imam Ahmed säger att man sitter bara på marken om bönen har två tashahud. Medan Imam Malik och Imam Shafi'i säger att du kan sitta på marken även om bönen bara har en tashahud. Yani som fajr. De säger att så länge det är sista rakan så kan du sitta på marken på det här sättet. Medan Imam Ahmed säger nej, utan det är bara om bönen har två tashahud. Du sitter i den sista på det här sättet. Och det är även den åsikten som Ibn Baz och Ibn Uthaymin och Sheikh Albani och många ulema nämner. Att vara det mest korrekta om man samlar alla hadither. Som Imam Albani nämner att det finns en hadith i Nasa'i som tyder på detta. Att man särskiljer när man sitter om, endast på det här sättet om bönen har två rakan. Då sitter du först på första tashahud på vänsterfoten och andra tashahud sitter du då på golvet. Okej? Okay? Så att det finns ikhtilaf för frågan, men det här är också ett sunna moment. Vilket betyder att om en person inte gör det här har han ingen synd. Eller om en person väljer att sitta på golvet i första tashahud, han gör inte heller någonting fel. Vissa kan känna att det är bekvämare, han pallar inte med att ha tyngd på knä till exempel. Ibland du får ont av att sitta i tashahud. Då kan du sitta på golvet på det sättet. Tawarruk. Det är helt okej, för det är sunna i slutändan. Men som vi sa, om man vill praktisera det bästa fullt ut så gör man då att man sitter i iftiraj på vänsterfoten i första tashahud och man sitter på golvet då i sin andra tashahud. En annan sak som också här Ibn Uthaymin tar upp, det är att, och det kommer vi komma till senare, att man gör bara salat al-Ibrahimiyya i den sista tashahud. Ni vet, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Du säger den bara i den sista tashahud. Om bönen har, den är två raka, eller om den är fyra, och du då gör den sista tashahud. Men det finns vissa ulema som Sheikh Albani, rahimahullah, han säger att nej, du måste säga den i varje tashahud. Men Allah, majoriteten av de lärda, säger att den är sunna. Eller den är wajib i den sista. Och i den första är det bara Imam Shafi'i som säger att den är sunna. Men samtidigt som Ibn Uthaymin nämner att om imamen drar ut på första tashahud och du har sagt att tahiyyatu så ska du inte sitta tyst. Utan då kan du säga det. För det är dhikr. Och generellt så sitter man inte tyst i bönen. Utan du säger alltid någon form av dhikr till Allah subhanahu wa ta'ala. Vi går vidare till nästa hadith. Dessa tre hadither, hadith 286-288, handlar om dua al-istiftah. Den dua som man säger när man går in i bönen. Och författaren nämner tre stycken hadither. Det första hadith Ali radiyallahu anhu där han berättar att Rasulullah alaihissalam stod upp för att be nattbönen, eller när han stod upp för att be nattbönen så brukade han säga, och affan egentligen, det här nattbönen kan ni stryka för att det finns inte med i haditherna och de lämnar här att vissa ulema har sagt det, men det korrekta är att generellt, hadithen säger bara när han stod upp för att be och nämner egentligen inte nattbönen, så att man kan ta bort den här parentesen. När han stod upp för att be så brukade han säga: jag vänder mig till den som skapat himlarna och jorden. Tills det att han sa: och jag hör till dem som underkastat sig. Allah, du är el-Malik. Det finns ingen sann gud förutom du. Du är min herre och jag är din tjänare. Till slutet på hadithen. Och denna hadith finns i Muslim. Och en annan hadith att det här sades under nattbönen. Men som vi sa, det har även vissa ulema säger att det kan sägas under alla böner. Abu Huraira sa att då Allah sände bud alaihissalam gjorde takbir för bönen så var han tyst en liten stund innan han började läsa. Så jag frågade honom om det och då så svarade han: jag säger Allah, separera mig från mina synder så som du har separerat öst från väst. Allah, rena mig från mina synder så som det vita plagget renas från smuts. Allah, tvätta mig ren från mina synder med vatten, snö och is. Överstämt. Och Umar radiallahu anhu berättar att han brukade säga: fri är du från brister, o Allah, och jag prisar dig, välsignat vare ditt namn och upphöjd vare din majestät. Det finns ingen sann Gud förutom du. Och Muslim berättar denna med en avbruten kedja, medan där Qutni nämner att den är oavbruten, men den är mawquf. Det vill säga att det är Umars, det är från Umar radiallahu anhu. Nah. Och att säga dua al-istiftah, Allahu akbar, och sen gör man den här dua. Och den kändaste kanske är den sista: subhanaka Allahumma wa bihamdika tabarak tabarak ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Den vanligaste, enklaste, kortaste. Och vissa ulema säger också att den är bäst. Att säga dua al-istiftah, är det sunna eller wajib? Sunna. Nej, det är sunna, det är rekommenderat. Så om man hoppar över den, bönen är korrekt. Men det är rekommenderat att säga det. Och den första duan som han hade är väldigt vacker. Som ni märker så nämner författaren den förkortad. Och den är yani som följande: وَجَّهْتُ وَجْهِ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Och det finns med i översättningen, va? Nej. وما أنا من المشركين إن الصلاة ونصتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Sannolikt så är min bön, min andakt, mitt liv, min död till Allah Rabbul Alamin. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Och detta är det som jag har beordrats med, yani التوحيد och الإخلاص, och jag är den första av muslimerna. Allahumma anta al-malik la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduk. Och det här finns med här i översättningen. Zalamtu nafsi, jag har gjort fel mot mig själv. Wa'taraftu bi dhanbi, och jag erkänner mina synder. Faghfir li dhunubi jami'an, innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Förlåt alla mina synder. Det finns ingen som förlåter synder förutom du. Wahdini li ahsani akhlaq, och vägled mig till den bästa karaktär. La yahdi li ahsaniha illa ant, endast du vägleder till den bästa karaktär. Wasrif anni sayyi'aha, och vänd mig bort från dålig karaktär. Endast du vänder bort från dålig karaktär. Och det här är en dua som man kan säga för att få bättre karaktär. Även utanför bönen. Man kan bara säga denna dua. Att Allah vägled mig till den bästa karaktär. Akhlaq. För bara Allah vägleder till den bästa karaktär. Och vänd mig bort från dålig karaktär. Endast du vänder mig bort från dålig karaktär. Labbaik wa sa'daik wal khayru kulluhu fi yadayk wa sharru laysa ilayk ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'alayt astaghfiruka wa atubu ilayk. Yani till slut på denna mashallah mycket mycket vackra och mäktiga dua. Och sen nämns det också i den andra hadithen, då har vi också mashallah väldigt fint, att han då sa: Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, och Allah, gör ett avstånd mellan mig och mina synder, så som du har gjort ett avstånd mellan öst och väst. Yani, förlåt mig, Allah, sudda bort mina synder och ta dem långt bort från mig. Ett avstånd som mellan öst och väst. Gör mig distanserad från alla mina synder. Allahumma naqqini min khataaya, och Allah, rena mig från mina synder, så som du renar en vit thawb från smuts. Kommer ni ihåg den här liknande uttryck i en annan dua? Vi gick igenom det för någon söndag sedan. Vit thob. Ingen som kommer ihåg? Vilken dua? Dua för den som har dött. Janaza. Janaza-bönen. Vi talade om det. Var det förra söndagen till och med? Eller förra. Ni glömmer snabbt. Rena mig för mina synder så som du renar en vit thob från smuts. Taib, nu har ni fått en ledtråd. Varför sa han vit thob och inte svart thob? Eller så som du renar en thob, varför sa han just vit thob från smuts?
Vit thob blir lättare smutsig. Han ser lätt på fläckar.
Alltså båda blir ju, alltså kläder blir ju inte mer smutsiga på grund av färg. Synligheten. De blir alltid lika smutsiga. Men det syns. Och vad vi nämnde var att om en vit thobe blir ren från fläckar, då är den ren. Du har en svart tröja till exempel. Om du får en fläck på den och du tvättar den, fläcken kan vara kvar, eller hur? Och ingen ser den. Den är dold. Men skulle det vara vit i tröja, då skulle fläcken synas. Men om fläcken är borta, hallas, då är den helt borta. Ja, det är tydligt. Så det vill säga att det var visheten bakom detta. Och sen så säger han, Allahumma ghsilni min khataaya wa la arena mig från mina synder bil ma'i wa thalji wal bard. Med vatten, med snö och med is. Kom ihåg den då. Varför sa han inte bara rena mig för mina synder? Utan rena mig för mina synder med vatten, snö och is. Vi nämnde också en hikma, en vishet bakom detta. Vi sa för att harara. Precis, vad är harara för någonting? Värme. Värme i vad? I synder. Nah. Synder är från shaitan och synder är varma. Synder är som en eld i ens hjärta. Och vatten, is och snö släcker värme. Dämpar värme. Så att inte bara det blir förlåten utan även syndernas konsekvenser och påverkan på kroppen försvinner. Mashallah. Tayyib. Dessa tre hadither bevisar då att det är rekommenderat att göra du'a al-istifta efter takbiratul ihram. Man kan använda dessa tre eller andra istiftahat, en andra du'a som har nämnts i autentisk sunna. Och det bästa är om man kan variera, som ulema har nämnt. Och det här kallas för ikhtilaf tanawwu'. Att ibland så har det nämnts olika sätt att utföra någonting på. Som vi sa, det här med att lyfta händerna, ibland till nivå av axlarna, ibland till nivå av öronen. Ibland säger man takbir först, ibland lyfter man händerna först. Det finns olika sätt att göra det på. Det finns olika sätt att göra ett tashahhud på, ett tahiyatu. Och alla är autentiska. Och vad är då bäst? Det finns olika sätt att avsluta bönen på. Kan säga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullahi, assalamu alaikum, assalamu alaikum, bara en gång på höger sida. Det finns typ fyra olika sätt att avsluta bönen på. Vilket är bäst? Det finns ikhtilaf. Vissa ulema säger den är bäst, den är bäst. Men som Ibn Uthaymin och ulema nämner, att vad som är bäst är att variera. Om profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam en gång gjorde så, en gång gjorde så, en gång gjorde så, då är det bäst att göra som han. Att variera. Och vad händer när man varierar i sin ibada, i sin dyrkan? Man håller sin dyrkan levande. Annars är det väldigt lätt hänt att ens dyrkan blir till en rutin. Du bara säger någonting utan att ens tänka på vad du säger. För du har sagt det 1000 gånger. Eller hur? Och det händer oss alla. Hur många ber inte och varenda salat, de kanske läser Qul huwallahu ahad. Bara som en rutin. En kort sura, enkel sura, halal. Men variera. Eller hur? I taslim, du säger alltid samma taslim. Variera. I vikr efter bönen. Alla de kan den här 33, 33, 34, 33, la ilaha illallah. Eller hur? Alla kan den. Och vissa gör bara den. Vet att det finns typ 5-6 andra olika. Du kan säga som är autentiska. Istället för la ilaha illallah, du kan byta ut mot. Allahu akbar. 34 gånger. Du kan byta ut, du kan säga subhanallah 25. Alhamdulillah 25. Allahu akbar 25. La ilaha illallah 25. Också sahih. Det finns att du kan säga 10 gånger. Subhanallah, alhamdulillah och Allahu akbar. Sahih Bukhari. Det är inga så udda, dolda hadith. Sahih Bukhari. 10 gånger. Så att du varierar. Du håller din ibada vid liv. Och också att du kan anpassa. Till exempel, du är fajr, du är stressad, du ska till jobbet, du ska till skolan. Du hinner inte sitta och göra mycket dhikr. Men du hinner att säga subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Eller hur? Imorgon du är ledig, allas, du hinner att kanske sitta och göra den längre, 33 gånger och så vidare. Så att ibland kan det vara att någonting är mer anpassat och bättre. Så att det är bra att variera, att göra olika. För som vi sa, man håller sin ibadah vid liv, man håller sunna vid liv. Och man, som ulema också nämner, har ett mer närvarande hjärta. Det blir inte rutin, utan det blir att verkligen du varierar och du gör olika saker. Och då måste du tänka till. Måste du lära dig, tänka till, variera och så vidare. Så att det är bra att ha lite tanoa, lite olika ibadat, om det finns utrymme för detta. Ja. Och som vi sa, vissa ulema säger då att den sista är den bästa, som Ibn Qayyim nämner att Imam Ahmed valde hadith Umar, subhanak Allahumma wa bihamdik, och han nämner 10 aspekter i varför denna dua är överlägsen. För att han säger till exempel att Umar radiyallahu anhu läste den högt och lärde den till sahaba. Ja, men det tyder på vad? Tyder på att det var en viktig dua som de andra skulle lära sig. Så det finns många andra aspekter också. Namo, vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Då kommer vi prata om al-isti'ala, att söka skydd hos Allah från shaitan. Hur man kan göra det, de olika sätten, dess bestämmelse. Och sen kommer vi också fortsätta prata om sifat och salam, hur profeten bad alaihi salatu wassalam.